Herre, vi ber för de gåvor som vi har samlat in idag. Vi ser det vi har skänkt också på internet och via postgirot. Det som vi från vårt hjärta vill ge till din församling. Ber att du ska välsigna de gåvorna och välsigna alla oss som har fått vara med och ge. Amen. Så ska ni be. Vår Fader, du som är i himlen, låt ditt namn bli helgat. Låt ditt rike komma. Låt din vilja ske på jorden så som i himlen. Ska vi stå upp och så ber vi en bön tillsammans. Herre Jesus, tack för ditt ord. Tack för att ditt ord kan vägleda våra liv. Just i de situationer som vi befinner oss i. Tack Herre för att ditt ord är levande. Tack för att ditt ord är verksamt. Och Herre, tack för att när vi utsätter våra liv för ditt ord så gör du någonting med oss. Du påverkar oss, du förvandlar oss så att vi blir mer lik dig Herre. Ta hand om den här stunden nu Herre. Jag ber att du med din helige ande skulle skänka din välsignelse in i våra liv, in i våra hjärtan, in i våra hjärnor så att vi får höra ditt ord. Ta till oss och ber att det som är ditt ord i det jag säger skulle få bli välsignat rikligt och det som är mina egna ord faller ner, döda ner till marken. Jag ber om det Herre. Amen. Varsågod och sitt. För några veckor sedan så var jag och Mia uppe på ICA Maxi och handla. Och är det någon som har kontakt med ICA Maxi så kan ju nämna att jag nämnde det i min predikan. Kanske man kan få reklampengar. Det är rätt dyrt med reklam. Skivrean hade i alla fall precis börjat. Så att jag precis i ingången där till ICA Maxi så fastnade jag och stod och bläddrade bland CD-skivorna. Och Mia fortsatte in i affären och handla. Och när jag stått där en god stund och tittat på CD-skivor så ringer min mobil. Och jag tänker, okej, nu tycker min kära hustru att jag stått lite för länge med CD-skivorna. Nu är det också dags att hjälpa till och handla. När jag svarar i telefon så är Mia rätt uppskärrad. Kom genast till grönsakerna för jag har tappat mina vigselringar, sa hon. Vadå tappat, sa jag. Ja, de åkte bara av. Och exakt hur det gick till när vigselringarna bara åkte av där vid grönsaksdisken, det behöver vi inte fördjupa oss med. Men på något sätt åkte de av och så landade de på golvet. Och för det första så är det ju så att en sån här vigselring kan ju rulla rätt långt. Och för det andra, om du någon gång ibland handlar på ICA Maxi så kan du ju titta på golvet och färgen på golvet på den affären. Så förstår du att den här ringen, den var spårlöst borta. För den första hade hon hittat rätt kvickt, men den andra, den var liksom som uppslukad. Så snart är jakten igång där, vanlig fredag eftermiddag på ICA Maxi. Mia, jag, två stycken av de anställda och så sluter kunderna upp. En hel hög med kunder sluter upp. Vad, en vigselring som är borta? Och alla inser snart allvaret i en förlorad vigselring. Och vi flyttar på pallar och vi kryper under tomaterna. Och vi letar en bra stund och ringen är borta. Och jag ska säga att jag var beredd att ge upp. Mia viskar Jesus. Och jag viskar Jesus. Och så kommer en av de anställda som inte vet om att vi letar ringar med en sån här handtruck. Och så tar det bara tvärstopp. Så kör hon över ringen. Och när det går upp för oss att det här är ju faktiskt vigselringen som vi har hittat, så utbrister högt och tydligt en av de här kunderna som har hjälpt oss att leta. Mycket engagerat. Tack gode Gud. Och jag kom att tänka på det där när jag satt och förberedde den här predikan. Så skulle det handla om bön. Vad är det att be? Att sända upp sina panikböner till Herren. Det gör de flesta människor i de lägen när det verkligen krävs. Och visst är det en form av bön. Men vad är bön? I parallellstället till det som Ingrid läste i inledningen av gudstjänsten så ber lärjungarna Jesus att lära dem att be. Och som en svar på den här begäran så ger han dem vår fader eller fader vår, Herrens bön. Och man kan undra över den här frågan. lär oss att be. Lärjungarna var ju nästan alla goda judar och de hade bett i hela sitt liv, från när de var små. Om inte annat så hade de ju gått tillsammans med Jesus. Och Jesus var, om han var någonting, så var han ju faktiskt en bedjare. Han levde i en ständig relation med sin fader. Och jag tror inte att jag överdriver om jag säger att lärjungarna, med våra mått mätt, verkligen kunde be. Visst kunde de det. Men deras begäran, deras frågan, den är inte så dum trots allt. Herre, lär oss att be. Och jag har sagt samma sak till min herre ett ganska bra tag nu. Herre, lär mig att be. När ni ber, säger Jesus, och så ger han en rätt så handfast undervisning om bön. Och hela den här undervisningen om bön som Jesus ger oss finns inbäddad i ytterligare undervisning kring två andra andliga uttryckssätt. I meningarna innan vår fader så talar Jesus om allmosor, och i meningarna efter så talar han om fastan. Och redan det här upplägget visar hur Jesus såg på bönen. Bön var för Jesus ett sätt att leva. Bön är ingenting man klarar av. Bedjande är någonting man är. Bön är mitt hjärta. Kärleksrelation med min herre. Och lägg märke i texten, ingenting som jag behöver skylta med inför andra. I god fariseism, för det fanns ju sån, betonade man tre nödvändiga religiösa plikter. Det var att ge allmosor, det var att be och det var att fasta. Och det är de här tre goda andliga uttryckssätten som Jesus tar upp i sin undervisning. Jesus vänder sig inte emot att be. Han vänder sig inte emot att fasta. Han vänder sig inte emot att ge allmosor. Inte alls. Men han försöker ge det här sitt rätta sammanhang. För också det mest goda kan missbrukas. Han undervisar om allmosor. Först betydelsen av goda gärningar. Han säger, var noga med att inte utföra era fromma gärningar i människors åsyn, för att de ska lägga märke till er. Det är vers 1. Och här har vi det, va? Den här köttsluga frestelsen att vi ska bli stor i andra människors ögon, också genom det som är vår relation med Herren, att den ska göra oss stor. Jag bär den definitivt som en kamp i mitt eget kött. Den där att bli någon. En del av er vet vem Runar Eldebo är. Det är några som nickar. Första gången som jag hamnade i samma arbetsgrupp, alltså i missionskyrkan, som Runar Eldebo, så var det här stort för mig. Inte så mycket för att jag blev tillfrågad att hamna i samma arbetsgrupp. Det var en arbetsgrupp som skulle fundera kring hur missionskyrkan skulle kunna bilda nya församlingar rakt in i vår tid. Inte så mycket för själva arbetsgruppen, men rätt så mycket för att jag fick vara med i samma arbetsgrupp som Runar Eldebo. Förstår du inte? Alltså, jag fick vara med i samma arbetsgrupp som Runar Eldebo. Ja, och jag fick tänka så här, skärp dig nu Patrik, väx upp. Men på något sätt så gjorde det här mig lite fränare, att jag fick vara med i samma gäng som Runar Eldebo. Han är ju ändå en kändispredikant. Och det gjorde mig lite viktigare. Så tänkte jag, bara för något år sedan. Längre än så har inte jag kommit. Jag är säker på att du också bär den. Den här kampen. För det är mänskligt att bära den kampen. Och det blir förödande för våra andliga liv när den smyger sig in i det som är själva kärnan i relationen med Jesus. Och så fortsätter Jesus och talar om allmosor och ekonomisk betydelse. Andra versen. När du ger allmosor, låt då inte stöta i basun för dig, som hycklarna gör i synagogorna och på gatorna, för att människor ska prisa dem. Det finns minst tre olika sätt att ge gåvor till Guds verk. För det första kan man ge av pliktkänsla. För det är så man ska göra om man är en kristen. Eller också kan man ge av prestigehänsyn. Och här har det ju funnits varianter i kyrkans historia. Allt ifrån att man köper stolar i kyrkan och så får man sitt namn ingraverat i dem. Till att man låter sitt företag namnge orgen. Eller bildar VIP-klubbar i församlingen. Där de som ger över en viss summa varje månad får ett VIP-kort. Alltså här är vi människor duktiga. En av Sveriges absolut skickligaste ungdomsmötestalare, han heter Marcus Olsson. Och jag lyssnade på Marcus Olsson en gång när han talade till en helt fullsatt kyrka med ungdomar. Och han talade om just givandet. Och hans konkreta tips till de här ungdomarna, det var, ta en 20, sa han. Och så tar ni den 20 och så viker ni in i den en 1000-lapp. Så håller ni upp 20 och så ser alla, ja, han ger en 20, men 1000 spänn. Ja, varför inte? Det ligger någonting i detta. Jesus betonar givandets grund så tydligt. Så han drar till med att den vänstra handen, den ska inte ens veta vad den högra handen gör när jag ger. Det tredje sättet att ge, det är för att kärleken tvingar mig. Kärleken till Guds verk. Inte egen kärleken som är syndens främsta bundsförvant, utan kärleken till Gud. I den stund när jag börjar tänka på mitt, i givandet, i bönen, i fastan, så är fallet väldigt nära. Matteus använder ett uttryck som återkommer gång på gång i hela Matteus bok. Hyckler. Hycklare. Och hyckler, det betyder ordagrant skådespelare. Alltså en som är försedd med en mask. De hade ju det på den tiden, skådespelarna. Masker. En som återger andras repliker. Och Jesus går så hårt åt hyckleriet. Just för att det har en sån fördärvande påverkan på människors hjärtan. Jag spelar en roll. Och när jag spelat den rollen allt för länge, så talar inte hjärtat och jag samma språk längre. Rollen kan ge mig andliga positioner och göra mig omtyckt i andra människors ögon. Men hjärtat töms i samma takt. En hycklare, en hyckler, bedrar både sig själv och andra. Hjärtat får inte plats. Och det är därför Jesus ständigt uppmanar oss att dra oss undan. Ta tid för oss själva. Att vara med Gud. Vara i ensamheten. Betona Jesus ständigt, för att där låta hjärtat komma ikapp. I ensamheten med Gud, när det är jag och Gud i min egen kammare, så kan jag inte imponera på någon annan. Men där kan jag låta mig impregneras av Gud och hans ande. På precis samma sätt undervisar Jesus om fastan. Hycklarna gjorde allt för att människorna skulle lägga märke till att de fastade. Och på det sättet alltså levde nära Gud. Återigen en tidlös frestelse att vara lite mer from än vad jag faktiskt är i andra människors ögon. Men Jesus uppmanar snarare de som lyssnar att under sina fasteperioder vara fräschare än vanligt. Så att den enda som vet om deras fasta är de själva och Gud. Och så kommer uttrycket för tredje gången i det här textavsnittet, då ska din fader som ser i det fördolda belöna dig. Tre gånger säger Jesus det. Belöningen för givandet, belöningen för allmosorna, belöningen för fastan får vi inte i det att vi ter oss fromma i andra människors ögon. Belöningen får vi av Gud själv på det sätt som han finner bäst. Och det här uttrycket om att fadern som ser i det fördolda också ska belöna dig återkommer i Jesu undervisning om bönen. Och här känner vi igen Jesu invändning både mot allmosorna och fastan, nämligen det offentliga uttrycket. Alltså bönen som lika mycket, eller kanske till och med mer, går ut på att andra ska lägga märke till mig och just min böneiver. Stå inte i gathörnen, säger Jesus, där du kan bli beundrad av andra. Han säger så, stå inte i gathörnen, utan gå in i din kammare. Jesus själv säger det. Den viktigaste fysiska platsen för bönen, den viktigaste fysiska platsen för bönen, det är min egen kammare, säger vår Herre. Alltså det jag gör när ingen annan ser. Då ska din fader som ser i det fördolda belöna dig. Och sen fortsätter Jesus i den sjunde versen. Och när ni ber ska ni inte rabbla tomma ord som hedningarna. De tror att de ska bli bönhörda för de många ordens skull. Rabbinerna på Jesu tid, de lärde sig att upprepningar av samma ord tillförsäkrade bönhörelse. Alltså man lärde sig vissa böner och bad man dem på ett speciellt sätt så skulle man få svar på sina böner. Så lärde man. Och det här sättet att tänka, det sätter sig Jesus emot. Jesus säger, det är inte orden som betyder något. Det är hjärtat. Man kan be de mest långa böner utan att mena det man säger, och det är allt annat än bön. Samtidigt så kan man sucka utan ett enda ord och be med hela sin varelse. Gör inte som dem, säger Jesus, för Gud vet redan allt. Vi behöver inte upplysa Gud om vad vi behöver. Orsaken till att vi ber är att han är vår far, Abba, pappa. Gud är en pappa som känner sina barns behov och han vill oss väl. Med barn och ungdomar så ber man ofta popcornböner. Jag tror ni kallar det för knuffböner här. Man ber en mening och så knuffar man på nästa som ber sin mening. Och så håller man på så där. Korta böner. Men just gemenskapen med pappa gör att jag vill vara i hans närhet under en lång tid. Jag tror det var något av det vi upplevde här under 24-7-bönen. Vi ville vara nära vår far. Nu handlar ju egentligen inte Jesu undervisning om längden på bönerna, utan om innehållet. En biblisk bön är inte en bön som går ut på att jag ska få som jag vill till varje pris. Nej, hela det här sammanhanget om allmosor, fasta och bön är ju egentligen en korsfästelse av mitt eget kött. För syndens grund, det var ju just egot. Att vi människor skulle klara oss utan Gud. Att jag skulle få bestämma själv, att jag är mig själv nog. Det man i kyrklig tradition genom alla tider har kallat för helgelse handlar väl om precis det här. Att korsfästa sitt eget kött. Några kapitel senare i Matteus så säger han, om någon vill gå i mina spår måste han förneka sig själv och ta sitt kors och följa mig. Och bönen är en daglig övning att sätta sitt liv i rätt perspektiv. Att nå fram till likheten med Jesus. Det handlar om vem jag umgås med. Alltså mitt liv ska speglas i Guds för att nå fram till det jag har tänkt att vara i. Alltså speglar jag mitt liv bara i Melodifestivalen, då blir jag inte lik Herren. Men speglar jag mitt liv i Gud, i Bibeln, då blir jag lik Herren. Och här är det omöjligt att komma förbi bönen. En av vår tids absolut största teologer, Gordon Fee, han skriver: ett bönelöst liv är i praktiken ett ateistiskt liv. Att be, det är att andas Guds andetag. Jag är inte ute, det är aldrig ute efter att skapa något dåligt samvete. Allt för ofta försöker vi göra det. Men det går inte att nog betona bönens vikt. Den är ett bevis på att jag inte är mig själv nog. Den är ett bevis på att jag är beroende av Gud. I bönen så kan ingen av oss berömma sig, för vi gör ju ingenting. Vi kan bara ödmjukt vänta på Gud. Det är ingen som kan be mer eller mindre bra. Det enda vi kan göra är att försöka lita till Gud. Så ska ni be, säger Jesus. Och så ger han oss 7 meningar. I 7 korta meningar så sammanfattar Jesus tusentals böner som bets och bes och kommer att bes. Jesus menar naturligtvis inte att just de här meningarna, vår fader, du som är i himlen, att just de formuleringarna är de exakta, perfekta, gudomliga böneformuleringarna. Jesus själv ber ju andra böner i Nya testamentet som brer ut sig med helt andra ord. Nej, det handlar om att här slår Jesus fast innehållet i bönen. Det är så här ni ska be, säger han. Och så kommer bönen, vår fader. Och den här bönen, det kan vi säga väldigt mycket om. Vi kan dra många lärdomar. Idag tänkte jag bara till slut beröra det som är det centrala i bönen som jag ser det. Både rent placeringsmässigt och läromässigt. Mitt i bönens mitt så hittar vi formuleringen: låt din vilja ske. På samma sätt som Guds vilja redan härskar i himmelen, låt den också ske här på jorden. Låt den ske här i mitt liv. Och i några tillfällen i mitt liv så har jag befunnit mig just vid den här punkten. När jag har fått stanna upp och ställa mig frågan: vill jag det här? Det är den svåraste bönen vi kan be. Att ge upp av våra egna begär och låta Guds vilja råda. Det finns ingen svårare bön att be. Och jag har kämpat med Gud och på något sätt har det blivit tydligt för mig. Kampen mellan min och Guds vilja. Det här är en bön ingen av oss kan be som inte är beredd att lägga vår vilja under Guds. Det finns ingen svårare bön och därför finns det inte heller någon viktigare. Låt det inte bli som jag vill, Herre. Utan låt det bli som du vill att det ska bli. Och det här är en bön som vi rent teoretiskt humma med i och stämmer in i. Men praktiskt så kostar det vårt kött en hel massa bekvämlighet. När sjukdomen rasar i min kropp. När arbetslösheten möter mig. När det knakar i mitt äktenskap. När jag blir utfryst på jobbet. När oppositionen är högljudd. Kan jag då be den svåraste bönen av dem alla? Gud, ske din vilja. Aposteln Jakob undervisar om bön i sitt 4:e kapitel. Då säger han: ni ber, men ni får ingenting. Därför att ni ber illa. Ni vill bara tillfredsställa era egna begär. Och första gången jag faktiskt förstod vad Jakob skriver, så var det som om ett lass tegelstenar ramlade ner i huvudet på mig. Man kan be illa. Det hade ingen sagt till mig. Med andra ord, alla böner jag ber är inte bra böner. Och definitionen på en illa bedd bön är att jag bara vill tillfredsställa mina egna begär. Alltså jultomtebönen. Och när Jakob undervisar om att det går att be illa, så blir hans slutsats och receptet för att undvika denna felaktiga bön: böj er alltså under Gud. Att ge upp av sitt eget. Jag tror inte jag är den enda som befinner mig i den här kampen. Att ge upp av sitt eget är ingenting som sker i en handvändning. Det är ingenting jag går fram på en gudstjänst, tänder ett ljus och så är det klart. Det är någonting som jag varje dag behöver ta kampen i. Och den här bönen, ske din vilja, den blir som en törntagg i våra liv. Undervisningen om bönen Fader vår avslutar Jesus med att tala om det sinnelag som bönen bes i. Och han gör det med sin sedvanliga brutalitet och tydlighet. Jesus är inte alltid känd för att vara så där försiktig. Ty om ni förlåter människorna deras överträdelser, skall er himmelske fader också förlåta er. Men om ni inte förlåter människorna, ska inte heller er fader förlåta er era överträdelser. Det sinnelag som gäller för bedjaren, det är förlåtelsens sinnelag. Otaliga böner har stannat vid taket för att bedjaren vägrat leva ett förlåtande liv. Alltså min relation till mina medmänniskor påverkar också, enligt Jesus, min relation till Gud. Vägrar jag att förlåta den och den, så ges inte heller förlåtelsen mig. Så brutal är Jesus. Ja, lärjungarnas vädjan till Jesus om att han ska lära dem att be. Jag tycker att jag förstår den. Lär oss att be. Ge oss ett förlåtande sinnelag. Låt oss leva ett liv där du, Jesus, kommer först och vi långt, långt, långt efter i viktighetsgrad. Lär oss att leva ett liv där din vilja ska ske, inte min till varje pris. Lär oss att leva ett liv där min hjärtas relation till dig är det viktigaste. Lär oss att leva ett liv där du, Jesus, får bli större och där jag får bli mindre. Herre, lär oss att be. För vi kan ju inte be. Och är det någonting vi behöver i vår tid, så är det att be mer. Men inte den där skuldtyngda varianten där vi pliktskyldigt släpar oss väg till bönemötet. Det behöver ingen av oss. Utan vi behöver be mer. Utifrån det som är Jesu undervisning om bön. Där vi överlåter våra liv i Herrens händer. Jag behöver det. Tror du behöver det? Amen. Herre Jesus, lär oss att be. Tack för att vi får stämma in i lärjungarnas vädjan, fråga, bön till dig, Herre. Lär oss att be.